Jag ska predika utifrån Uppenbarelseboken kapitel 3 idag. Och jag har gruvat mig lite för det här. Därför att den här församlingen, ni vet att jag har predikat igenom sju, eller ja, det finns ju, Jesus ger sju budskap till sju församlingar i Uppenbarelseboken. Och den här står på tur. Församlingen i Sardis. Och det är inget jättetrevligt budskap liksom. Han säger till församlingen att ni är döda liksom. Så jag har liksom varit lite sådär förbehållsam. Känt att jag skjuter lite på det där. Jag tror det säkert var ett halvår sedan jag predikade om den förra församlingen i Uppenbarelseboken. Så jag har varit medvetet skjutit här på framtiden. Men jag känner att jag måste ju, för att någon gång predika den här texten. Därför att den församling som kommer efter, det är Philadelphia. Och den vill man ju predika. Men det är ju så att man, församlingarna, som, när man väljer sina namn, så väljer man ju ofta det man vill relatera till. Liksom. Och det är inte jättemånga församlingar som kallar sig själva för Sardis. Av förståeliga skäl. Det är ingen angenäm beskrivning som Jesus ger om dem. Så jag har liksom funderat så här, hur i hela friden ska ni som lyssnar nu kunna relatera till den här texten? Och det kanske ni inte kan, men jag måste ju ändå predika den liksom. Jag kan inte hoppa över den här församlingen liksom, om jag nu ska predika alla sju. Men det kan faktiskt vara så att alltså grejen med de här sju församlingarna, det är att det är sju av en mening. Därför att nästan allting i Uppenbarelseboken är symboliskt. Och om Jesus riktar sig till sju församlingar, då finns det ett syfte med det. Och siffran sju, vet ni vad det symboliserar? Helhet, tror jag någon sa. Fullhet, fullkomlighet, allt, totalt. Ni förstår. Det är betydelsen av symboliska siffran sju. Så om Jesus riktar sju budskap till sju församlingar, då förstår vi att han riktar sig till alla kristna i alla tider, eller hur? Och i vissa av de här församlingarna så känner man igen sig och blir träffad. Och då avslutar Jesus varje budskap med att säga, den som har öron må höra vad anden säger. Och då menar Jesus att, känner du dig träffad? Om anden pockar på ditt hjärta och säger liksom, det här är du. Du befinner dig i den här situationen. Då ska du ju också då givetvis ta till dig av det Jesus säger som varning eller uppmaning till dig. Är ni med? Det är ju så lite de här texterna fungerar liksom. Så vi hoppar väl in i texten då och ser om den känns relevant eller inte. Det kanske är på ett individuellt plan också. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 1-6. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder till de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Ja, det lät väl uppbyggligt? Eller? Ska vi se här då, om vi går in i den här texten nu och om vi kan förstå på något bra sätt här. Vi börjar med, det står, skriv till församlingens ängel. Det här har jag gått igenom förut, men eftersom det var så länge sedan jag pratade om det här. De här breven. Vem är den här ängeln? De allra flesta teologer, de tror att det är församlingens pastor. Jag skulle inte ta det för helt otroligt. Därför att Ordet ängel i ordets rätta bemärkelse betyder bara budbärare. Och pastorn är ju av förklarliga skäl den som får brevet överlämnat från vem nu som har skickat det. Och han har också uppdrag att läsa upp det för församlingen. Han blir ju en slags budbärare liksom. Så det, jag tror att det stämmer att skriv till församlingens ängel, alltså skriv till pastorn att han ska läsa upp det här. Ungefär så. Men det kan också vara så att varje församling har en ängel som har någon slags uppdrag att göra någonting. Men det är inte vidareutvecklat i så fall i Bibeln. Så det är liksom någon slags spekulation. Okej, okay, Sardes. Det var en stad i dagens Turkiet. I ett land som innan det här brevet skrevs hette Lydien. Känner ni igen kung Krösus? Har ni hört det namnet förut? Kung Krösus. Han var kung i Sardes. I den här staden. Och den, då var den här staden oerhört rik. Vet ni varför? Här kommer dagens kuriosa. Det var i Sardes som man uppfann pengar. Det var där under kung Krösus tid som man lärde sig liksom att separera guld från silver. Så att man kunde liksom bestämma. För om ni hade en guldklimp och skulle köpa något med den, då var det ju egentligen omöjligt att veta hur mycket guld och hur mycket silver finns det i den här klimpen. Det kunde man ju inte veta. Man fick ju bara lita på folk liksom. Men när man lärde sig att separera guld och silver så kunde man göra mynt. Och veta, det här myntet är värt så här mycket. Så då uppfann man pengar i Sardis. Det var väl intressant. Så kung Krösus, han är alltså idag då förknippad med rikedom just på grund av Sardes, den här staden. Att det var där man upptäckte, uppfann det här liksom med pengar. I Sardes så fanns det ett altare som var tillägnat modergudinnan Cybele. Den här tillbad man på genom diverse sexuella riter och ja, ni vet, eller ja, ni vet förmodligen inte, hoppas jag, hur sånt där gick till liksom, ja, orger liksom i någon form av religiös tillbedjan av den här modergudinnan. Så kombinationen av rikedom, sexuell omoral och allt det där blandat gjorde att Sardes blev känt för sin dekadens. Alltså sitt moraliska förfall, sin lättja. Till och med hedna världen ansåg att Sardes var liksom, de var moraliskt slappa liksom och levde i lättja och rikedom och lyx liksom, en sån tillvaro. Hade mycket pengar och liksom, känner vi igen det där? Jag faktiskt, när jag studerat den här texten har jag liksom tänkt då, det där känns väldigt bekant. Västvärlden. Vi lever ju i någon form av överflöd av pengar. Den sexuella omoralen är ju väl spridd i våran del av världen. Vi lever i lättja. Vi har allt vi behöver. Vi är ganska lika Sardes faktiskt. Alltså västvärlden tänker jag på nu. Förhoppningsvis inte församlingen liksom. Men som samhälle så lever vi i Sardes. Vi har det väldigt bra liksom. Det var till och med så här att när Sardes, de var så kända för att, liksom, att ha det bra. Så att när det kom en kung, som den persiska kungen Kyros, känner ni till han? Han är ganska känd persisk kung. Han kom till Sardes för att inta den här staden. Han skulle anfalla den. Och så när han kommer dit så ser han att det här är ointagligt. Det är klippor, höga klippor här. Det går liksom inte att, det går inte att attackera den här staden. Och så utlyste han en belöning till den soldat som kunde komma på, hur ska vi inta den här ointagliga staden? Det är klippor upp här och så står det vakter där uppe. Liksom. Hur ska vi göra? Då var det en finurlig soldat som observerade där uppe och såg hur Sardes vaktsoldater stod där uppe. Och en av dem råkade tappa ner sin hjälm. Och då smög han ner längs med den här klippan på en hemlig led. Plockade upp sin hjälm och gick upp igen. Och den här finurliga soldaten då, persiska soldaten, han tänkte: jag tar med mig ett gäng soldater och går upp dit. Och när han kom upp dit med sina soldater, då märkte han att Sardes vaktsoldater, de höll inte koll. De höll inte vakt. Så när han kunde ta den här staden hur lätt som helst. Sardes föll hur enkelt som helst till persiska kungen Kyros. De trodde att sin stad var så ointaglig så att de blev överrumplade av fienden. De brydde sig inte att hålla vakt. Det roliga är ju att det här incidenten upprepades 200 år senare, nästan exakt likadant, av när Antiochus intog staden istället. Varför berättar jag det här? Tänker ni nu. Varför berättar Christian om hur det är en persisk kung intar en stad? Men jag tror att det finns en anledning till att Jesus riktar det här budskapet till den här staden. De lever i lättja, de lever i rikedom, de lever i sexuell omoral och de tror att de är ointagliga. Det här liksom rimmar så oerhört mycket för mig med västvärldens kyrkor. Hur vi kan långsamt men säkert ha liksom vaggats in i lättja, rikedom, när vi inte längre är intresserade av att läsa Bibeln, så att vi tappar kunskapen om Gud. Vi är inte längre på vår vakt mot villoläror. Vi har långsamt men säkert vant oss vid att det är okej att leva sambo. Vi reagerar knappt på det längre liksom. Vi har långsamt men säkert vant oss vid att sluta ge tionde. Nej, men jag har ju en bil jag måste betala varje månad. Eller jag måste köpa en ny iPhone nu liksom. Varför? Man tänker inte ens, man reagerar knappt längre ens på att förr i tiden så var det jättevanligt att man gav, att man var generös med sina pengar till församlingen, därför att man satsade på församlingen. Man hade missionen. Ni förstår vad jag menar. Jag tror att vi långsamt men säkert har vant oss vid lättja, helt enkelt. Vi är så ointagliga. Vi har det så bra. Vi lever i en omgivning som där lyx överflödar liksom. Så att vi glömmer det viktiga, det ursprungliga. Vi är som en groda som hoppar in i en varm en kastrull med varmt vatten för att det är så skönt att vara i det varma vattnet. Men vi märker inte att temperaturen ökar. Okej, det blir skönare och skönare liksom, för att det är varmt och skönt liksom i vattnet. Men märker inte att snart så kokar vattnet och vi dör. Vi är som en groda som långsamt kokar sig själv till döds liksom. Det ser jag när jag har studerat Sardes. Och helt plötsligt blir alltså budskapet relevant för oss i västvärlden. Jag menar inte att vi som församling nödvändigtvis lever så här, men vi lever i västvärlden och behöver därför lyssna på vad Jesus säger. Ska vi gå till den kritik Jesus ger? Ja, vi går till presentationen här. Jesus säger så här: så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Det kan vara bara intressant att veta vad han pratar om. Återigen står det sju. Det betyder alltså att Jesus har fullheten av Guds ande. Det betyder inte att Gud har sju andar nödvändigtvis. Alltså, förstår ni vad jag menar? De sju stjärnorna, det är pastorerna. Det betyder att Jesus har full kontroll över sina församlingar. Det är det som är budskapet, är att han har de sju stjärnorna. Han vet vad han gör, han har koll och han har kontroll över församlingarna. Det är så Jesus presenterar sig själv för Sardes. Han har total kontroll. Sen då går Jesus in på sin kritik. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Hillsong, vad är de kända för? Lovsång, eller hur? Våran församling, om man ber sig utanför Timrå. Om du reser runt i Sverige och berättar att du kommer från Timrå Pingst. Eller om du reser runt i Mellanöstern. Vad är vi kända för? Mission. Jag har blivit förvånad över hur många som känner till våran lilla församling. Därför att vi har en sån omfattande missionsarbete. Vår församling är känd för mission. Folk tänker mission när de hör Timrå. Sardes, vad var de kända för? De hade namnet om sig att de var en levande församling. Så en person som besökte den här församlingen fick förmodligen ett väldigt gott intryck. Liksom. Det kanske var härlig lovsång. Man känner att det här är en levande församling. Det kanske var en karismatisk pastor som predikade det folk ville höra. Det kanske var leenden på läpparna som man möttes av. Är ni med? Man fick intrycket att det här är en levande församling. Men Jesus, som står där i texten, jag känner dig. Han kunde se under ytan, bakom de där leende läpparna, så fanns det inget andligt liv. Det är vad Jesus kritiserar den här församlingen för. De var kända för att vara levande. Folk pratade om dem som om de vore levande. Men de var andligt döda. Och så ger Jesus dem en varning. Vakna, säger han. Väck dig själv. Det är det vi har fått ordet väckelse ifrån. När en församling eller när en individ eller när ett samhälle vaknar till liksom, och tar Jesus på allvar, då blir det en väckelse. Det är det ordets rätta bemärkelse. Den här församlingen sov eller var andligt döda. Liksom. Gränsen däremellan är ju förmodligen väldigt svår att avgöra, men det har hänt många olika väckelser genom åren som har gått. Det finns exempelvis i slutet av 200-talet så startade en ökenväckelse i Egypten. Har ni hört talas om den? Jag tror Antonius i spetsen, en munk. Han var den första munken. Han fick en uppenbarelse av Gud på något sätt. Och han blev berörd av Gud. Och han längtade efter att få spendera mer tid med Gud. Så han begav sig ut i öknen, i en liten grotta, och spenderade hela sitt liv där ute liksom, för sig själv. Och ville bara vara med Gud. Och det gjorde att fler ungdomar blev inspirerade av han. Och följde i hans fotspår och gav sig också ut i öknen i en liten grotta. Och så blev det en ökenväckelse. Massa människor som ville vara nära Gud som begav sig ut i öknen. Liksom. Det är en väckelse. Väckelse ser alltid ut på olika sätt. Man ska akta sig för att längta tillbaka till väckelsen som var förr. Därför att Gud gör alltid någonting nytt. Jag tror inte att vi idag skulle liksom be till Gud om att fler människor ska ut i öknen. Liksom. Det är inte det som är grejen. Utan vi längtar efter en väckelse. Vi längtar efter att fler människor Timrå ska vakna till och förstå allvaret med Jesus och frälsningen och alla sådana där grejer. Men hur den ser ut, ingen aning. Hur det ska gå till, vi vet inte. Vi ska inte försöka återskapa den gamla väckelsen. Utan be Gud att han sänder en väckelse mitt ibland oss. Så får han göra som han vill. Och Jesus säger så här till Sardes. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Så det Jesus säger, han säger ungefär samma sak till församlingen Efesus i kapitlet före. Alltså, gå tillbaka till dina första gärningar. Ni vet, i Efesus säger han, du har förlorat din första kärlek eller något sånt. Ni vet vad jag menar. Gå tillbaka till det ursprungliga, det budskapet du fick när ni blev frälsta. Gå tillbaka till det. Det är det som Jesus vill att församlingen i Sardes ska göra. De har svävat iväg. Gå tillbaka till det ursprungliga. Vad är det ursprungliga? Vad är det man först fick höra? Kommer ni ihåg det? När du blev frälst. Hur många år sedan var det liksom? Du kanske var tonåring. Ska vi tänka tillbaka liksom? Jag kommer ihåg själv när jag var... jag kanske har varit frälst hela mitt liv. Men jag minns när jag har varit liksom lärjunge till Jesus. Då var jag 18. Det vet jag exakt när det hände. Vad var det som gjorde att man valde liksom Jesus? Och ge sitt liv till han? Vad var det för dig? Du behöver inte svara. Det är bara en retorisk fråga. För mig var det liksom kärleken till Jesus. Jag ville gå till kyrkan. Inte för att träffa vänner. Jag hade inga vänner i kyrkan. Utan för att få höra om Jesus. Få lära mig vem han är. Hur jag kan följa honom. Jag kommer ihåg att jag älskade att be. Varför då? Liksom. Jo, därför att jag ville vara med Jesus. Jag kommer ihåg hur jag inte kunde sluta prata om Jesus med mina gamla vänner. Då, liksom. De tyckte det var jättejobbigt. Men jag ville så gärna berätta om Jesus för dem. Det tror jag Jesus menade, det är det ursprungliga. Krångla inte till det så mycket. Gå tillbaks till det ursprungliga. Det som, så som det var när ni mötte mig. Så tror jag att Jesus säger till dem här. Kom ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det. Sväva inte iväg i en massa krångligheter liksom. För om du inte håller dig vaken, står det sen, ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Kommer ni ihåg hur Sardes intogs? Hur de här soldaterna gick upp för berget, klippan. Och insåg att vaktsoldaterna har inte koll. Det är bara att ta salen liksom. Det är bara att gå in. Så kan det bli alltså. Jesus kan komma som en tjuv och bara, puff, det är för sent. Om vi inte håller koll, om vi inte vaknar, om vi inte håller vakt. Det är hårda ord, men de behövde få höra det i Sardes. Sen ger Jesus ett löfte. Därför att han säger så här. Du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, för de är värdiga. Det fanns några kvar i församlingen som ännu inte hade förfallit. Eller vad säger man? Avfallit. Gått bort från Jesus. De som fortfarande var levande. Församlingen som helhet är enligt Jesus död. Men det fanns några kvar som levde i församlingen. Och färgen vitt symboliserar ju renhet. Tänk er själva hur det måste ha varit för de här få i Sardes. När hela församlingen liksom faller bort i lättja, i lathet, i förmodligen sexuell omoral, synd, allt möjligt sånt där. Liksom. Hur tror ni det måste ha känts för dem? Det måste ju ha varit fruktansvärt jobbigt alltså. Tänk när man, om man växer upp liksom här i Sverige, i en kyrka, kanske en stor kyrka, och så är man ett kompisgäng i kyrkan, och så växer man upp, blir tonåring, och så alla ens kompisar blir sambos liksom, och Ni förstår. Och själv känner man sig där helt ensam. Och vill vara trogen Jesus. Jag vill vara trogen. Men alla runt omkring liksom faller bort på något sätt. Alltså vilken ensamhet. Vilken så oerhört tufft och svårt det måste vara för de här få som är kvar. Och det här tror jag också många kan relatera till. Hur svårt det är att vara trogen mot Jesus. Man vill så gärna, men alla runt omkring liksom faller bort i någon slags lättja och bryr sig inte längre. De är som den där grodan som långsamt bara blir bekvämare och bekvämare. Och till slut så är man död. Men Jesus säger till de här få som är kvar. Jag känner er liksom. Jag har sett er. Jag vet att ni är trogna. Och det är ni som står på den vinnande sidan. De andra kommer få se er gå där i vita kläder. De andra ska omvända sig, inte ni. Ni har gjort rätt som var trogna. Men tänk er själva vilka. Alltså, de kan ju inte ha haft något som helst inflytande i församlingen. När alla andra förföll. Men Jesus lyfter fram dem som det goda exemplet. Som de andra ska lära sig av. Så känner du igen dig i deras situation. Ta till dig av Jesu budskap liksom. Han har sett dig. Och han är på din sida. Du har gjort rätt. Fortsätt vara trogen. Och sen säger Jesus också så här att den som segrar ska bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Det var så här att många antika städer i Grekland och Romariket och allt det där, de hade en bok. De förde register över vilka som var medborgare i staden. Och om man dog så ströks man ju liksom ur listan. Och om man hade begått någon grov kriminell handling så ströks man ur listan. Man fick inte längre vara medborgare i staden. Hade inte längre några rättigheter där. Man fick inte liksom bort med dig. Det finns en liknande bok i himlen så att säga. Livets bok. Där ditt namn står skrivet. Om du tror på Jesus. Om du är frälst och tror på Jesus. Då blir ditt namn inskrivet i den boken. Du tillhör. Du är medborgare i Guds rike. I Guds stad liksom. Men i Sardes hade det gått så långt. Så att Jesus har börjat fundera på att stryka namn ur den här boken. Det är ju fruktansvärt. Men den här boken. Man kan ju fundera på. Är det här bara symbolik? Eftersom det står i uppenbarelseboken. Och det mesta i uppenbarelseboken är ju symbolik. Finns den här boken? Finns det en sån bok i himlen på riktigt? Jag vet inte. Men det står om Guds bok i hela Bibeln alltså. Det står om den alltså i Moseboken. Då står det så här. Mose vädjar till Gud. Förlåt dem nu deras synd. Om inte så utplåna mig i boken som du skriver i. Men Herren svarade Mose, den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Så Gud verkar ha en bok. Saltaren står det också. Det står i Lukas. Jesus, han säger så här. Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Det finns en bok. Verkar det som? Vill du ha ditt namn där? Någon som räcker upp sin hand. Vill du ha ditt namn i livets bok? Tro på Jesus. Det är det enda du behöver göra. Tro på Jesus. Så blir ditt namn inskrivet i livets bok. Uppenbarelseboken fortsätter med det där. Det finns. Det står så här. Jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Det kommer gång på gång liksom. Tänk den dagen när det är, ni vet när man var i skolaulan och skulle påbörja ett nytt år eller någonting sånt. Då skulle de ropa upp att namnen, alla som nya elever eller vad det var. Då skulle man gå till sin klass eller vad det var. Så ropar de ens namn. Tänk den dagen när man får stå där uppe i himlen. Och det är dags. Och så kommer de till ditt namn liksom. Christian Mölk. Och jag får ställa mig upp och gå in liksom. Fatta vilken enorm känsla det kommer vara. Och redan nu finns ditt namn i livets bok. Det ska man vara tacksam för. Det ska man glädja sig över, säger Jesus till och med. Avslutningsvis då. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Som sagt, den här församlingen i Sardes, jag menar, det är ju, förhoppningsvis känner vi inte igen oss allt för mycket i att ha avfallit så totalt så att man lever i lättja och dekadens och omoral och har slutat bry sig om Gud och läser inte längre Bibeln och ni förstår allt det där. Förhoppningsvis känner vi inte igen oss. Men vi lever i en sån tid, i ett sånt samhälle. Och vi måste vara på vår vakt. Vi får inte bli som vaktsoldaterna på Sardis som inte höll koll liksom, när fienden kom. Men om vi är, känner igen oss i detta, att vi är andligt döda, då har jag ett uppmuntrande ord till dig. Därför att Jesus kan uppväcka döda. Han har gjort det förr. I flera gånger i Nya testamentet visar han att han har makt att resa upp dem som har dött. Det är aldrig för sent. Känner du igen dig att du har avfallit så långt liksom? Säg det till Jesus. Be om ursäkt. Omvänd dig. Så har han makt att ta dig tillbaka. Ska vi be tillsammans?